Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet. Glöm inte att klicka i hjärtat i appen Sveriges Radio så att du inte missar något.
Gåshud och tårar. Nu är Messi den allra främsta. Det levande beviset på att man kan bli bäst i världen genom att dricka läsk.
Men Mbappé flåsar honom i rekordnacken. Och så får vi inte glömma skytteliga kampen här och nu med bland andra. Och Håland tvåland såklart.
Och så möter vi förbundskapten Graham Potter för första gången sedan Nederländerna krossen. En förlust som märks på honom, men också om hans relation till Fatboy Slim.
Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
Ny vecka, nya matcher, samma mål, kungar. Det började så här.
Messi loss med bollen för Argentina. Almada centralt i banan. Almada mot straffområdet lägger vänster och så får de hämta där ute men kommer in centralt. Oj, där kommer ett skott i mål! Leo Messi gör mål! Leo Messi gör målet i 38 minuten. Messi har rekordet. Rundar honom, skjuter på täckande österrikare och sen gör han mål igen. Han gör mål igen, Messi. Han är alla färgerna, alla nyanserna, alla tankarna, alla idéerna, allt det där som är så fullständigt omöjligt.
Ja, Leo Messi är däremot den fotbollsspelare som gjort flest mål i VM genom alla tider efter två mål igår alltså mot Österrike. Han har gjort totalt 18 stycken. Argentina vann en jämn och tuff match där Österrike stod upp bra och visade att de är ett lag att räkna med. 2-0 slutade alltså efter att tvåan kommit i slutminuterna.
Jag grävde verkligen runt i Messi-myllan igår kväll och letade och hittade väldigt många exempel på highlights-paket, makalösa mål, gulliga omfamningar med Zlatan, stjärnor som försöker förklara vad det är som gör att Lionel Messi är så himla bra. Och jag hittade ett exempel med tysk-ghananen Kevin Prince Boateng som var en kort sväng i Barcelona och som vittnar om kvaliteten hos Messi både under match och träning när han gästade podden Unscripted med Josh Mansour.
Did anyone tell Messi, like, you should have passed the ball then, like, you dribbled a bit too much?
No, you can't. Because he would never do a mistake.
Is to shoot 100 shots, 98 goal. But I'm telling you, it's not normal. Top bins, bang, against Ter Stegen. And I told him in Germany, come on, man, what's wrong? He said, I can't.
Det var omöjligt att stoppa honom även för en målvakt som Ter Stegen. Och den brasilianska mittfältaren Casemiro som mött Messi så många gånger när han spelade för Real Madrid och Messi i Barcelona. Han berättar att han har liksom aldrig kunnat stoppa Lionel.
Jag solo no consigo para. Pero solo no es imposible, Tomás. Solo es imposible. Tenía ayuda de Luka Modric, Toni Kroos, Sergio Ramos. Solo yo era imposible conseguir. Era imposible, no. Esos jugadores imposible, es imparable.
Casemiro säger, jag var tvungen att ta hjälp av Kroos, Modric, men att ensam stoppa Messi, omöjligt.
Ja, fina Casemiro som precis har lämnat.
Manchester United varje gång, okej. Okay.
Men du, det är en superintressant kamp som håller på att utveckla sig i det här racet. För några timmar senare var det dags för Frankrike mot Irak. Och då klev den franska superstjärnan Kylian Mbappé in och gjorde två mål han med. Och därmed är han uppe i 16 mål i VM, vilket ju var det gamla rekordet inför dagens omgång. Ja. Tysken Miroslav Klose hade haft det här i 12 år innan det alltså både tangerades och slogs idag. Frankrike vann sin match med 3-0, ganska väntat resultat. Däremot blev halvtidsvilan i den här matchen, pausen alltså, nästan 2 timmar lång. Det drog in ett oväder över Philadelphia med åska och storm. Och eftersom arenan saknar tak så var den tvungen att evakueras, de behövde tömmas. Och efter då, när matchen tog fart igen, då blev det här den första i VM som inte hade reklampaus i mitten av halvleken. Det bestämde sig FIFA plötsligt för att fimpa. Mm-hmm. Men apropå Messi då, jag läste en himla intressant artikel i The Athletic som tar oss med bakom Messis VM-uppladdning. För till skillnad från Cristiano Ronaldo då till exempel, hans träningsupplägg är ju väl dokumenterade, så vet man ju väldigt lite om Lionel Messi, både människan och fotbollsspelaren egentligen. Han är ju en betydligt mer privat person. Och han sa ju i samband med VM-finalen förra gången, för 4 år sedan, att det där skulle bli hans allra sista match på den här nivån. Mm. Nu, 4 år senare, är han ju med igen och han spelar sitt 6:e världsmästerskap och han ser framförallt mer eller mindre ut som sig själv. Och återigen då, i jämförelsen med Ronaldo som ju tappat både fart och träffsäkerhet, är ju Messi precis lika kvick och framförallt lika skarp framför mål. Men att Messi överhuvudtaget skulle vara med i VM har till och med enligt Argentinas landslag utåt sett varit oklart fram till i princip den här våren. Han har själv inte riktigt velat kommitta om han inte känt att han har där i laget att göra, att han kan bidra. Men efter en fin säsong i klubblaget Inter Miami i MLS togs beslutet. Det blir ännu ett VM, men då i den allra sista matchen för säsongen i den amerikanska ligan, då klev han av planen rätt in i omklädningsrummet mitt under pågående match. Ljumsken var paj. Och faktum är att han knappt har tränat intensivt inför VM. När han klev ut på planen mot Algeriet i den första gruppspelsmatchen förra veckan, han hade inte tränat med större intensitet på en vecka. Och det resulterade i hattrick. Men det jag framförallt tycker är intressant med den här artikeln, det är att Messi under stora delar av sin karriär, som har haft problem med utmattningar, uppstötningar, för att inte säga kräkningar, ganska nyligen tog tag i den här problematiken med hjälp av specialister och dietister. Mm. Han berättar att han tidigare inte varit så noga med vad han har stoppat i sig, att han har druckit läsk, ätit godis utan att tänka någon mer på det, men att han nu då, sedan några år tillbaka, håller koll på sin diet. Det här tycker jag är så fascinerande. Alltså killen som de flesta är överens om är tidernas bästa fotbollsspelare. Att han en bra bit över 30 fortfarande inte hade brytt sig om maten.
Mm. Men jag tycker kanske att vi kan lära oss något av det också. Att alla elitidrottare som ju är nitiska kring det där, väga, mäta, allting. Man kanske inte behöver ägna sig åt varenda liten detalj hela tiden, utan låta sig vara lite människa också.
Jag tycker också tanken på att han har flera nivåer i sig som vi får liksom ta del av här under VM, bara det är så himla svindlande. Men tänk att vi får vara med om det här och uppleva Lionel Messi. Och avslutningsvis då, Argentina har härmed låst in sin plats i slutspelet med 2 segrar, precis som Frankrike. 2 favoriter som verkligen har visat kalasform i inledningen av det här mästerskapet. Och som sagt, och precis som i den första omgången när Messi och Mbappé sprutar i mål, då vill inte Erling Haaland vara sämre.
Nej.
Norge mötte Senegal i en match där man på förhand inte riktigt visste hur bra de här lagen var. Norge såg inte alls vassa ut mot Irak i sin första match, vann ändå tydligt med 4-1. Senegal, de såg riktigt bra ut mot Frankrike men förlorade den matchen med 1-3. Och inledningsvis var det Senegal som förde matchen även om Norge hade avsluten. Och precis i den första halvleken lyckades Norge ta ledningen efter en kontring med Pedersen Holmgren som sist på bollen. Strax efter paus skickade sen Haaland in sitt första mål. Senegal spelade dock upp sig och fick in en reducering. Men direkt därpå, de kan knappt fira det där målet, då klev han fram igen. Den brautale norrmannen.
Vänder in bollen och så kommer en jättefin boll ut på högersidan. Här kommer läget för Norge. Haaland når inte den. Nosa når inte heller den. Och ingen norsk spelare för den där. Kanske Berg till Haaland i mål. Här är ju galet vad han gör. Haaland. Två målskytten.
Ja, men det är otroligt. Vilken avslutare det är.
Jag älskar att Andreas Mats liksom börjar säga tvålan och bara, vad är det jag håller på med? Ah, okej, vi kör hela vägen ut.
Ah. Jag är glad att han gjorde det, för den fastnar. Det är Haaland, liksom andra Haaland. Matchen nu. Haaland gör alltså tvålan. Han tvålar till också Senegal. Dock skulle Senegal få in bollen på övertid och skapa spänning i den här matchen.
Den tyskfödde senegalesen in med bollen i straffområdet. Misslyckad brytning, läget kommer, mål! Hans andra i matchen, Ismail Azar, Gustav Pelle-spelaren, sätter 3-2, reducerar den norska ledningen. Och du, Johan, det är 6 minuter drygt kvar av matchen.
Oj, lite nervöst.
Det var gaskramande 6 minuter. Senegal var där och nosade, men kom alltså inte närmare. Och det betyder att Norge alltså är klart för slutspel för första gången på nästan 30 år. Och nu möter de Frankrike i sin sista gruppspelsmatch för att göra upp om vem som väntar i nästa omgång. Och frågan här blir då eventuellt vilket av lagen som vilar spelare till exempel eller går för fullt för att kunna få chansen att möta Sverige som just nu väntar för gruppettan i den här gruppen. Men saker kan fortfarande ändras. Hur det här blir exakt, det vet vi först till helgen.
Ja, och faktiskt redan i morgondagens avsnitt ska vi gå igenom lite vad för resultat som innebär vad inför den sista gruppspelsomgången. planen för att kunna veta vad vi ska hoppas på, inte bara för svensk del såklart mot Japan. Men som norrmännen har firat här nu redan de senaste timmen som det när vi spelar in det här och pratar live i radio såklart. De insuper verkligen det här ögonblicket. Förbundskapten Ståle Solbacken, hans genuina barnsliga glädje skutt upp mot familjeläktaren där på slutsignal. Leendet på läpparna och in med trumman på innerplan. Den som håller takten för supporterskarorna där när de gör sina vikinginspirerade rorörelser. Inte bara på läktare, vi har sett i rulltrappor och allt möjligt. Men efter matchen alltså, med alla tusentals norska fans kvar på läktarna, då sätter sig hela laget ner på gräsmattan där. Ståle Solbacken är med, alla i staben. Framförallt då så är det lagkapten Martin Ødegaard som står framför dem och håller takten. Man kan tycka vad man vill om att det blir tjatigt eller möjligtvis lite töntigt, men de har ju någonting här och det är bara att liksom ta fasta på det, för att det bygger ju liksom gemenskapen mellan lag och supportrar också. Och NRK, våra kollegor där, de har ju rubricerat det här som en historisk bragd, ror vidare i VM, och det festas överallt i Norge också, som vi nås av bilder därifrån. Tidningen VG gav sig direkt ut på stan och det var de ju inte direkt ensamma om. Norge vinner VM, skanderas det.
Och folk sitter inne i stua sig och ser på VM med sofan. Här är Norge, här är vi liksom.
Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
Över till Sverige. Det var ju träningsfritt för landslaget idag som en del av förberedelserna inför Japan. Förbundskapten Graham Potter vill se fräscha spelare både fysiskt och mentalt, och framförallt ge dem tid att processa den här förlusten mot Nederländerna innan ärmarna kavlas upp till nästa match. Och som en del i den här psykologin har ju spelarna dessutom haft sina familjer hos sig de senaste dygnen för att få lite extra skjuts in mot den avgörande gruppspelsmatchen natten mot fredag alltså. Och jag vet ju for a fact att vissa spelare var inne i centrala Dallas idag på vägen ut till Frisco träningsanläggningen. Då åkte vi förbi reservkeeper Jakob Widell Zetterström vid John F. Kennedy-monumentet, alltså platsen där han blev skjuten för över 60 år sedan. Och eftersom spelarna var upptagna med kultur och historia fick vi istället idag träffa förbundskaptenen själv. Först hade han en samlad frågestund inför all svensk media. Och det var en inledningsvis lågmäld men utförlig förbundskapten som verkligen tog sig tiden att svara på allas frågor, verkligen veckla ut sina svar. Men det var också en bitvis bitsk Potter som gav journalisterna kängor. Till exempel ställde han den retoriska frågan om hur många i rummet som hade sett Nederländermatchen fler gånger i efterhand. Mm-hmm. Och då var det ju tyst, såklart. Mm. Och alltså menar han att man bara ser, tar in 30% av en match när den går live och sen gör de analysen i affekt. Och det här vände han sig lite emot. Och han bet också ifrån på frågor om formation, till exempel 4- eller 5-backslinje. Att det liksom inte är så relevant. Han tänker istället på press, positionering, vem som gör vad, när. Sånt som går lite bortom en 4-4-2 eller 5-3-2.
Jag kan ändå ge honom lite rätt här. Jag förstår ju att han har ett lite nyktrare sätt att se på det. Och det var ju, alltså det var ju lite för skarpa rubriker i min smak efter den här förlusten mot Nederländerna. Det pratades om pinsamt och skamligt för nationen. Alltså, vi får sätta in det i ett perspektiv. Och dessutom titta på prestationen och målchanserna. Men nu släpper vi det. Berätta ja,
det,
mer.
Vad hände? Också. Han var noga med att poängtera att Nederländerna var ett riktigt bra lag. Mm. Och att det heller kanske inte riktigt var en 5-1-match egentligen. På samma sätt som man menar att Tunisien kanske inte riktigt var en 5-1-match. Utan att det bara sprang iväg i målen. Mm. Och att någonstans, sanningen ligger väl alltid lite mellan då, de här superlativen eller de här totalsågningarna. Men han var också närmast förnärmad när han slog fast att Sverige trots allt har utfört positiva saker också. Han lyfte återigen de här playoff-matcherna tidigare i vår. De vann vi ju ändå i det här skarpa läget. Han sa också att han älskar de här spelarna. Att han älskar Isak Hien. För det kom ju väldigt många frågor om honom också och hans insats i den här matchen. Och att det enda som laget egentligen ville mot Nederländerna var att vinna. Och han var ledsen av att han själv inte hade kunnat göra mer för att sätta Sverige i en bättre sits. sits. Mm. Och han var också inne på att landslaget eventuellt hade liksom gått med lite i den här hypen, lite på grund av inramningen, just den här svenska präglingen med midsommar, att matchen gick tillräckligt tidigt för att hela Sverige skulle kunna sitta och titta, att här lite steg de över huvudet, särskilt i matchens inledning där Sverige ju verkligen inte hängde med. Och efteråt, då kom man till oss på radion.
Ni fick ju möjlighet att fira midsommar igår. Kunde alla slappna av och ha det trevligt och sådär?
Well, I don't know. I think it's nice for the players to just see the families and to have that time to clear their heads and just to switch off a little bit. From my perspective, it's not easy to do. You're there, but you're not there. You're thinking about the game, of course, and what you need to do and how you can prepare the next game. So, but it's our job and we're here for that, so there's no problems.
Mm, det här berättar han alltså för Selma Jennevall. Jag tycker det är intressant att man skymtar någonting här. Alltså han har haft svårt att släppa tankarna på den här matchen, på sitt jobb. Det är såklart att efter en förlust att jobba hjärnan på högvarv. Men det skymtar liksom till den här presskonferensen också. Glimtar av att det här är en pressad man. Och sen fick han en rak fråga på det. Känner du av pressen? Och då sa han självklart, det vore konstigt om jag inte gjorde det. Men man är ju inte mer än svensk. I ett försök att balansera stämningen ställde jag en fråga till en gode Graham. För under gårdagens träning där reserverna var ute på planen, då kunde vi nämligen notera att Graham Potter stod och samtalade länge och väl med Yassin Ayari i mittcirkeln. Mm-hmm. Långt ifrån ett kallprat, utan ett väldigt intensivt snack med gester om olika löpningar och passvägar. Och det här gjorde magasinet Offside en kul video av, där deras reportrar står och samtidigt som det här samtalet i mittcirkeln pågår själva spekulerar kring vad det här kan handla om, vad pratar de om. Och då leker de med tanken att Graham och Yassin, som båda har koppling till Brighton, kanske står och pratar om Brighton-bördiga artisten Fatboy Slim. Så då kände jag bara i hela kroppen, jag måste ställa den här frågan till Graham Potter. Vad är hans relation till Fatboy Slim?
Oh, well, we weren't talking about music, that's for sure. I can guarantee that. We were talking about football. No, I've met Norman a few times and had a good conversation with my time in Brighton. So he's a good guy and obviously he's tremendously talented and fantastic musician.
Gillar du brittisk dansmusik? Är det något du lyssnar mycket på?
Yeah, I can't say I'm an absolute expert in that, but of course I'm aware of his work. He's an amazing career.
Låt oss blicka framåt inför nästa matchdygn. Portugal ska in igen och försöka vända läget de befinner sig i. Med anledning av det, vi ska höra expert Johan Elmander som resonerar kring Ronaldos status som ju har ifrågasatts.
Du som själv är gammal forward, kan du liksom tänka dig in lite i situationen som Ronaldo befinner sig i nu? Han fick ju kritik efter matchen mot Kongo Kinshasa. Det här att ha liksom befinna sig i den här torkan som striker, hur är det och vad behöver han för att komma ur det här?
Ja, men den är ju jobbig. Emellan så händer det och man har ingen förklaring varför den händer. Visst, den kan vara att han inte är lika snabb som han var innan. Kollar man nästa match så gör han 2 mål och då kan kritiken vara bortblåst och Portugal flyger och vinner hela VM liksom.
Tycker du rätt att han får starta matcherna och ha liksom startade platsen i Portugals landslag?
Ja, alltså den diskussionen går ju alltid att ha. Just nu så tycker jag faktiskt det, för de har så pass duktiga spelare runt omkring. Men skulle det fortsätta så kanske, då hade jag nog satt honom på bänken att han skulle kunna komma in. För han är ju också visat utanför att han är en otroligt viktig person i det portugisiska laget. Att han har ju mycket att säga till om och har en bra lagkapten som... Han betyder mycket för Portugal.
Ska vi prata mer målgörare, Samir?
Ja, men på tal om dem så är ju en annan sån som visade framfötterna under den första omgången av gruppspelet Englands kapten och nummer 9 Harry Kane. Han gjorde ju också 2 mål när England till slut vann en ganska jämn match mot Kroatien. Mm. Och han har också blandat sig i den här diskussionen om VMs bästa målskytt och tävlar ju mot just Messi och Mbappé och Haaland om att vinna skytteligan. Jag såg ett himla roligt klipp förut på Englands fanet Steve som får frågan om han hade bytt ut Harry Kane mot ett antal andra världsstjärnor. Men Steve är svårflörtad. Han tycker Harry Kane är världens bästa avslutare. Att med en sån spelare, då kan man faktiskt vinna VM.
Would you swap Harry Kane for Christian Pulisic?
Absolutely not.
Alexander Isak?
Absolutely not.
Mohamed Salah?
Come on.
Vinicius Junior?
No. No, let's save ourselves some time. And listen to me clearly. I would swap Harry Kane for no one.
What about Kylian Mbappe?
No one. Harry Kane's the greatest finisher in the world. And with a number nine like that, you can win World Cup.
What about Lionel Messi?
I take him. We Harry Kane.
Okay, so you're swapping Harry Kane for Messi.
Go on then,
Visst. Ja. England möter ju Ghana ikväll i ännu en match som lovar underhållning. Och just det har Harry Kane tagit till som en del av sin uppladdning inför matchen. Alltså underhållning. Mm. Jag såg på hans Insta att han hade varit på countrykonsert. Han är ju ett stort countryfan, den gode Harry. Hans lagkompis Dan Byrne berättade i en intervju att det finns en skivspelare på hotellet där England bor. Och när det är kaptenens tur att välja skivor, då blir det just country.
Vad menar vi med skivor egentligen? Vinyl,
ja, men vinyls. Okay. Gammal hederlig vax.
Mm. Mys.
Harry Kane postade på sin Insta: "Great to meet you. Thank you for having us." Och så postade han på bild tillsammans med countrystjärnan Ella Langley, som dessutom har fått en egen Englandströja av kaptenen med sitt eget efternamn på. Ella Langley och hennes största hit "Choosin' Texas". She's from Texas. Ja, den här spelas på radio exakt hela tiden här i Texas. Alltså ingenting har mindre varit en överdrift än det här påståendet. Jag har också förstått att den går varm i P4.
Ja, det kanske är en, jag vet inte.
Alltså genast blir jag lite vemodig, för det är ju faktiskt det sista jag gör från Dallas för den här gången.
Ja,
i natt går flyget hem från Stockholm. Sen fortsätter uppsnacket med mig på hemmaplan. Jag tänkte jag skulle fullborda min liksom Texas-fiering nu. Men jag har gått på med den här hatten.
Han har en vit cowboyhatt.
Jag har ju det. Jag trodde liksom inte jag skulle triva så bra som jag gjort här. Trots att säkert en tredjedel av min vakna tid har tillbringats i trafiken i en förvisso stor amerikansk bil på de här stora amerikanska vägarna där folk kör som dårar, lyssnandes på country på radion. Dallas, en himla fascinerande stad. Houston, Fort Worth, alla de här andra, de har ju något eget som sticker ut. Och Texasen, vilken delstat. Everything is bigger in Texas. Det säger de verkligen hela tiden. Men de lever också upp till det. Precis som The Southern Hospitality. Fan vad folk har varit trevliga här. De har varit välvilliga, hjälpsamma. Jag längtar faktiskt att få komma tillbaka hit. Alltså VM förenar, det bygger broar, får oss att möta andra. Jag kan verkligen intyga det här från självaste hjärtat av USA. Så jag vill bara rikta ett tack till alla jag träffat här, som har ställt upp, som har svarat på mina frågor, som hjälpt mig runt, skjutsat mig i bilar eller öppnat dörrar. Ni vet vilka ni är. Jag hoppas vi ses igen. Och sen tänker jag, om det är någonting att ta med mig från den här resan, du har ju inte ställt den här frågan.
Nej.
Men jag föregår dig nu.
Ja, jag hann inte.
Alltså den här jävla arenan i Dallas.
Mm.
Alltså ute i Arlington, AT&T Stadium. Det är det sjukaste. Alltså jag har varit med om ganska feta grejer den senaste månaden av mitt liv, om jag får säga det själv. Men den där upplevelsen av att kliva in från läktaren ut på arenan och bara, när den liksom bara vecklar ut sig framför en, om man inte fattar ett skit, vad är det jag är i? Det är ett rymdskepp. Det ska inte vara på det här sättet. Det är för stort. Jag kan suga på den känslan. Alltså varje dag vaknar jag och så tänker jag tillbaka på när jag var på den arenan och så England-Kroatien. Och jag gillar också såna här gamla sketna Division 2-arenor eller gamla pissiga Old Trafford som du vet, det läcker in från taket och det springer råttor i katakomberna. Mm. Den här är liksom helt modern och själlös, men ändå då var det någonting med att få se min första VM-match just där. För det är jag jävligt tacksam.
Vi ser fram emot nästa matchdag. Den börjar 19. Oj, nu är det cowboyhatt som ska...
Ja, den har vecklat in sig. Du vet, det finns en DJ som heter Louis Vega. Han spelar alltid skivor med hatt. Och jag fattar liksom inte hur han löser det med hörlurarna. Så nu tar jag av mig den jävla hatten.
19.00, det ska vara. Portugal, Uzbekistan i grupp K. I samma grupp när natten börjar bli onsdag morgon. 04.00, Colombia mot Kongo Kinshasa. Som vi ju, påminner om det, spelade oavgjort mot Portugal i första omgången.
Och däremellan andra omgången i grupp L, smällkaramellen, tidigt toppmöte, England mot Ghana 22.00 och 01.00, Panama, Kroatien. Samtidigt som jag sitter på flyget mot Stockholm, men du Susanna rattar ju uppsnacket precis som vanligt 05.35 i P3, i P4, i appen och som podd strax därefter.
Du har hört uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.